Du lyssnar på Hjärta av sten av Toril Torup. I översättning av Sabina Söderlund. Uppläst av mig, Gabriella Boris. 1. Stubberud, slutet av november 1870. Rädslan som höll henne i ett väntande, darrande grepp förvandlade Ylva till en spänd bågsträng. Blicken i Knuts bruna ögon höll henne upprätt. Som ett rådjur paralyserat av en hotande fara var hon oförmögen att röra sig. Han fuktade läpparna med tungspetsen som om han förberedde sig på att säga något. Skulle han låtsas som om han inte hade sett att hon hade hittat bevisen? Skulle han hitta på en förklaring och vägra låta henne öppna dörrarna för att visa att, jo, där låg faderns ägodelar och hennes brev gömda? Eller insåg han att hon hade avslöjat att han var överfallsmannen, svikaren och den kallblodiga mördaren? Varenda muskel i kroppen hade stelnat. Andhämtningen var snabb och ansträngd. Ylva var på sin vakt. Hon ville inte säga något utan väntade bara på att han skulle bryta tystnaden. Hans första ord var viktiga. Viktigare än något annat hon hade lyssnat på. Skulle han tiga om sina brott eller erkänna? Hon var mest rädd för ett erkännande. Vad kunde han ta sig till nu när han var avslöjad? Ylva gick bakåt när Knut kom närmare. Knut flinade elakt. Det var inte meningen att du skulle hitta bevisen, Ylva. Harald sprang mot Brandsäter. Han hade till slut uppsökt länsmannen och frågat om han kunde få titta närmare på den mystiska papperslappen som de hade hittat i munnen på den döde borgar. Länsmannen hade motvilligt fått erkänna att han inte hade hunnit titta närmare på den själv. Men Harald trodde inte ett ögonblick på ursäkten. Så nyfiken som herr Årholt var hade han säkert försökt knäcka bokstävernas gåta. Ihärdigt, men utan att lyckas. Tack och lov att länsmannen hade låtit honom skriva av bokstäverna. Han hade kämpat för att ta reda på vilket namn borgar hade velat avslöja. Det hade lossnat när han förstod att de tre urskiljbara bokstäverna S-E-R måste sättas in i ett system. Han hade ritat upp en tabell och närmat sig lösningen, men hade inte lyckats klura ut vem av treklöven, Ulrik Storstjärne, Mats Rivelsrud eller Knut Stubberud, som passade bäst in. Otroligt nog var det modern som hade satt fingret på pappret och berättat vem av dem det var. Handen slöts hårt om det hopvikta pappret. Han skulle visa Ylva hur han hade kommit fram till mördarens namn. Han visste att hon skulle tvivla. Misstanken hade kretsat mest kring de andelsägarna som var oskyldiga. Hon hade knappt nuddat vid tanken på att det kunde vara Knut Stubberud. Herr Stubberud hade länge haft fritt spelrum utan att väcka misstankar. Det var mer än ett år sedan han dödade Mattias Brandsäter. Och det var mer än 2 månader sedan han försökte skjuta Ylva. Han var ett hot varje dag. Kanske inte lika mycket efter att Ylva blev myndig och själv rådde över sitt arv. Men hon måste varnas för honom, snarast möjligt. Mellan Stubberud och Teigen såg Harald en släde på väg mot Brandsäter. Kunde det vara Tryggve? Han brukade ofta åka till handelsboden eller järnverket i något ärende. Harald vågade inte ropa. Inte i närheten av Stubberud. Det var inte säkert att Knut Stubberud skulle höra honom, men han tog inga risker. Istället ökade han farten och närmade sig släden. Bjällrorna klingade muntert och medarna knarrade i snön. Först när de hade passerat Stubberudsgården och den låg på betryggande avstånd vågade Harald ge sig till känna. Tryggve! Tryggve! Harald! Du får inte smyga dig på mig så, din rackare! Tryggve drog i tömmarna och log. Gårdsförvaltaren gav honom en forskande, förvirrad blick när han satte sig på kuskbocken. Harald drog sig för att berätta om upptäckten han hade gjort. Han hade velat säga det till Ylva först, men tänkte att Tryggve också borde få veta. Dels för att Tryggve visste om det skrämmande hon hade varit utsatt för, men också för att han skulle bli en pålitlig sammansvuren i kampen mot Knut Stubberud. Precis när Harald skulle säga något lyfte Tryggve armen och...